avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.
Jag försöker se på det lite utifrån ungefär. Du tänker en stumfilm från 30-talet att man, det går en sån här herre med kostym och käpp och han liksom visslar och är lite nöjd och så pang så får han liksom en flygel i huvudet.
Mm. Möt Rysslandskännaren Martin Krag.
Och så pang så får jag bland det dödligaste en människa kan drabbas av. Mm.
Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Vill du börja med att smaka crème brûlée? Kanske mango chili?
Gör egen supergod pinnglass.
Strawberry cheesecake ungefär. Så kommer den magiska ingrediensen.
Maria gör paletas. Pinnglass från Latinamerika.
Som man har gjort det i hundratals år. Även före Inka-tiden.
Enkel pinnglass i meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio Play.
Inka-glass.
Inka-glass. Det här är ju jättegott.
Mm, kul!
Nu är klockan 12.
Jag lägger band på min förtvivlan. Jag lägger olika slags färgglada band på min förtvivlan. Billiga sidenband som jag köpt i en pysselbutik vid Fridhemsplan. Det blir kanske inte jättefint, men jag har pärlor och glitter också och små snäckor. Det är en present till din födelsedag. Vad ger man till mannen som redan har förstört allt? Och på bussen från Fridhemsplan såg jag en taxvalp. Den var så himla söt. Att jag blev orolig att förtvivlan skulle hinna dunsta bort innan jag hade hunnit lägga band på den. Men jag hade verkligen inte behövt oroa mig. Förtvivlan var lika kompakt när jag kom hem. Och nu lägger jag band på den. För din skull. För att jag älskar dig mer än livet självt. Och lite för att få använda min nya limpistol.
Thank you. Isabella Nilsson läste en dikt ur sin nya bok Tomhet och ömhet, utgiven i vår på Ellerströms förlag. Isabella Nilsson, som är juni månads diktare i P1, debuterade med en ungdomsroman. Därefter har två av hennes böcker, Nonsensprinsessans dagbok och En bok för ingen, nominerats till Nordiska rådets litteraturpris. Musiken vi hörde efter dikten var Estudio sin luz av Andres Segovia med Carlotta Dalia på gitarr.
Strax ska det handla om de allt fler olyckorna med elsparkcyklar i våra städer. Vad är det som ligger bakom dem och hur kan risken för olyckor minska? Vi ska höra om forskning kring det här på ett nytt sätt och som visar att det finns mycket i förarnas beteende som kunde vara säkrare, minst sagt. Och väldigt många olyckor sker på den allra första turen på en elskoter, visar forskningen. Varför då? Lyssna om några minuter i Vetenskapsradion.
Först berätta om eftermiddagens Studio 1 och talkshow i P1.
I kväll drar den igång Stockholm Early Music Festival, kanske för sista gången någonsin om man ska tro arrangören. Och det ska man. Till Stockholm kommer i dagarna italienska barockorkestrar, persiska sitarspelare från Kanada samt tyska och belgiska vokalensembler. Till oss kommer festivalens grundare Peter Pontvik och berätta vad som är early music. Och så kommer Erik Rydvall och spela Bach på sin nyckelharpa. Sen ska vi försöka besvara frågan om vad som hände med Daniel Wellington, det svenska armbandsuret som välte världen och sen verkade bara försvinna. Men vi kommer att prata mer klockor än så, från billiga Swatch till de allra dyraste av dyra. Och för alla er som tänkt när ni tittat på en film eller tv-serie att ni nog skulle kunna skrivit ihop något bättre själva, Sveriges just nu mest framgångsrika manusförfattare hälsar på i studion och berättar om sitt yrke och vad hon helst skriver in och skriver ut ur sina manus för att vara säkra på att det ska filmas. Detta och mer än då efter klockan 3 med Jonas Bonnier och Björn Werner.
Sen tar vi över på Studio 1. Marcus Nilsson och Helene Benno. Idag så ägnar vi hela programmet om situationen i Gaza, kriget mellan Israel och Hamas. Flera röster kommer vi föra inifrån Gaza, situationen där just nu med de leveranser av förnödenheter som inte kommer de civila till del. Och situationen där beskrivs ju som akut. Dessutom är det nu också besked idag pausat efter de här senaste tidens dödsskjutningar. Vi talar om organisationen som ska dela ut förnödenheterna, Gaza Humanitarian Foundation, GHF. Högsta chefen där, han avgick idag, kan inte göra sitt jobb oberoende ordentligt, säger han. Så vad är det här för organisation som fått så hård kritik? Och så reportage från Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem och vår korrespondent Cecilia Ydén. Dessutom också debatt, Socialdemokraterna möter Moderaterna, Dosa mot Johansson. De kommer hit, hur ska Sverige agera nu? Studio 1 efter 16 och i appen SR Play.
Italien är sinnebilden för det goda livet. Men de italienska bönderna drabbas hårt av klimatförändringens extremväder.
The climate of Sicily is changing, typical of tropics.
Lyssna på Klotet om hur italienarna ställer om sitt berömda jordbruk och om konflikterna kring det dyrbara vattnet, inte minst på Sicilien, där maffian än en gång utnyttjar en svår situation. Onsdag och söndag i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Det är i eftermiddag efter 2 du hör Klotet i P1. Nu Vetenskapsradion. Det här programmet sändes första gången 6 maj.
Antalet skadade i elsparkcykelolyckor ökade förra året.
Ja, så låter det i ett färskt nyhetsinslag. Och så har det låtit ett antal år i rad. Så det senaste årets facit är värst hittills.
5 döda och 4599 skadade.
Och nu är det dags för årets säsong att börja på allvar.
Nu har de gröna elsparkcyklarna ställts ut i Sundsvall igen.
Det är ju fantastiskt. Nu är våren här. Nu kör vi.
Men vad är det som gör att det blir så många olyckor med elskotrarna och går det att förhindra? Ja, ny forskning visar i alla fall vad som är den viktigaste faktorn.
Att det största problemet inte är fordon eller infrastruktur utan förarbeteende.
Och i förarnas farliga beteende så ingår det inte sällan att krocka med flit, visar det sig.
Det överraskade oss.
Här i Vetenskapsradion idag så möter vi en av forskarna som har studerat det här på ett nytt sätt. Jag heter Björn Gunnér.
Vad vi gör det som har aldrig gjort förut på elsparkcyklar på stad är att mer eller mindre vi gick ut och fiskade för olyckor.
Det berättar Marco Dotza som är professor i aktiv säkerhet och trafikantbeteende vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Och hur gör man då när man fiskar efter elsparkcykelolyckor? Ja, i det här fallet genom att utrusta ett antal elsparkcyklar med sensorer och kameror.
Och sen väntade vi på att någon hyrde elsparkcykeln och åkte runt. Och om man väntar tillräckligt långt, förr eller senare kommer en kritisk händelse eller en olycka att inträffa. Och det är precis vad vi gjorde i vår studien. Vi hade 17 elsparkcyklar och vi väntade 7000 resor.
Ja, nästan 7000 resor, eller 6868 för att vara mer exakt, gjordes med de här 17 specialutrustade elsparkcyklarna av nästan 4700 olika personer som hyrde dem och körde vanliga turer i Göteborg.
För det mesta, de var säkra, men sen...
Så kunde forskarna också notera 19 olyckor och 42 kritiska händelser där det var nära ögat. Och med hjälp av kamerorna och information från sensorerna om bland annat hastighet och om hur fordonen manövrerade så kunde de studera vad som hände precis innan och som kunde ligga bakom olyckan. Och en sak som överraskade forskarna var det här.
Vi såg flera förare som kraschade frivilligt. Så frivilliga olyckor. Och vi gjorde samma studien med bilar, lastbilar och cyklar förut och vi har aldrig sett det. Så frivilliga kollisioner, jag tror att de händer för att människor är nyfikna. Det finns inga sociala normer när det gäller elsparkcykling. Så vad de gör är att testa gränserna på fordon. Och det är klart att om man vill krocka, om man vill ha en olycka, man kommer att lyckas.
Marco Dotza och kollegan som han har gjort studien med bedömer att var femte av de säkerhetskritiska händelserna var avsiktlig. Och i de annorlunda normer för elsparkcykelkörning som han tror ligger bakom så finns det också med att det här var just hyrda elsparkcyklar. Då kan folk bry sig mindre om ifall fordonen blir skadade, menar han. Men också i många av de oavsiktliga olyckorna så är det vårdslös körning inblandad. Eller åtminstone mindre trafiksäkert beteende. Och då kan det ofta bero på dålig förståelse för och erfarenhet av det speciella med just elsparkcykeln som fordon, säger Marco Dotza. I den här studien så användes alltså videoinspelningar från de monterade kamerorna. Och de satt så att de inte kunde se förarens ansikte utan fångade ett vidvinkelperspektiv på det som fanns framför elsparkcykeln. Men kameran fick även med förarens händer på styret, om nu båda händerna var där. För just det här var en viktig faktor bakom olyckor, berättar Marco Dotza.
Vi hittade att sannolikhet att man kommer att... krascha blir 6 gånger så stor. Och om man använder en mobil som kan vara i handen men det kan också vara på styre, sannolikheten att inträffa en olycka är nästan 3 gånger. Vi hittade också att när man kör i grupp, det är flera som gör så, de kör i grupp tillsammans, vi hittade många olyckor då. Och det var 3 gånger så ofta som det händer i normal körning.
Ja, det är rätt vanligt att folk kör elsparkcykel i grupp och då ofta liksom på led. Och att det kan leda till olyckor kan bero på att de som inte kör först mest följer den som gör det. Utan att själva hålla ordentlig koll på andra trafikanter som kan dyka upp, skriver Marco Dotza och kollegan i sin artikel. Att det kan finnas en risk med att kolla i mobilen när man kör, det behöver kanske inte förklaras. Och det här gäller alltså oavsett om man håller i telefonen eller om man har satt fast den i en hållare. Men just att köra med bara en hand på styret ökade alltså risken för en olycka med 6 gånger. Och det har en del att göra med hur en elsparkcykel är byggd, säger Marco Dozza. I artikeln skriver de om fordonets geometri, alltså storleksförhållandet mellan de olika delarna och hur de sitter ihop. Sånt kan ju påverka hur fordonet reagerar på styrning och på ojämnheter i vägen till exempel. Och där är de små hjulen något som utmärker en elsparkcykel. Allt det här kan också göra att man underskattar behovet av erfarenhet när man ger sig ut i trafiken de första gångerna på en elskoter. Och mycket riktigt så sker en väldigt stor andel av olyckorna på själva premiärturen. Eller i alla fall den allra första turen med just det aktuella hyrbolagets fordon, säger Marco Dozza.
Ett resultat som är redan publicerat som är att erfarenhet spelar en stor roll. Så det finns redan artiklar som förklarar 30% av alla olyckor på elsparkcyklar händer i den första resan som man tar. Så det är jätteviktigt att om man har aldrig provat en elsparkcykel, det är jätteviktigt att man är extra försiktig den första resan. Men i vår studie vi kunde se att risken är fortfarande dubbelt så stor efter 5 resor. Så det tar en stund innan erfarenhet blir tillräcklig för att köra säkert.
Mm. Du sa 30% alltså av alla olyckor är en första resa på elsparkcykel. Och vad tänker du att det där beror på?
Jag tror att det beror på att vi är lurade av vår erfarenhet med cyklar. Om man har aldrig cyklat, man kan inte elsparkcykla heller. Vad jag menar är att man kan köra en elsparkcykel för att man lärde sig att cykla. Och då, när man kör en elsparkcykel, balanser, hur man håller balansen är precis samma uppgift. Så man känner att jag kan det. Problemet är att när någonting kritiskt inträffas, man ska bromsa eller styra jättesnabbt för att undvika en olycka, då elsparkcyklarna beter sig inte som en cykel. Och då är när man börjar förstå att kanske jag ska inte bromsa så här eller styra så här. Så jag tror att en stor sak som kan förklara varför erfarenhet är så viktig är att elsparkcyklar är inte cyklar.
Mm. Och jag läste i artikeln att det där handlar en del om till exempel att den har en annan geometri kan man säga. Så att när man drar i styret så händer det andra saker än med en cykel. Och det gäller inte minst om man kör med bara en hand, eller hur?
Ja, det är flera saker. Om man jämför en cykel med en elsparkcykel, det är klart att hjul är olika storlek. Det är också att bromssystem är inte samma. Och när man ska bromsa jättehårt eller ska svänga jättesnabbt, det spelar någon roll. Och de kan båda vara säkra. Det är bara att man ska lära sig att hantera dem på olika sätt. Mm. Det är inte så konstigt. Du vet, om man åker skridskor, de funkar inte som skor. Det tar en stund att lära sig, så det är mer eller mindre samma princip. Det är bara att man kan känna att en elskoter är nästan som en cykel, för att igen, balansen funkar på samma sätt, men det är inte så.
Mm. I er studie så kan man också se grafik över vilka andra fordon som var inblandade i de här olyckorna. Och framförallt tror jag att det var personbilar, att det var det vanligaste.
Ja, det stämmer. Det var personbilar och jag tror att det är för att vi var inne i stad. Och då, speciellt vid korsningar, det var olika interaktioner mellan elsparkcyklar och bilar som inte var säkra. Och det var när det var inte klart kanske vem skulle ha åkt först.
Mm. De här personerna som hyrde de här cyklarna, visste de om att de var med i en studie? Eller förstod de att det satt en kamera på de här elsparkcyklarna som de hyrde?
Yes, kameran var inte framåt dem, men yes, de godkände studien. Och jag förstår att det är lite konstigt. Man tänker sig, okej, de kände studien men gjorde konstiga saker i alla fall. Och jag förstår att många måste vara förvånade. Men vi har kört den här typen av studien i 20 år. När vi körde de här studierna med bilar och lastbilar, vi såg också konstiga beteende som man förväntar inte sig att se. Och då hade vi kameror som tittade mot föraren. Men vi kunde se någon som dansade, sjunger och andra konstiga saker som man skulle inte göra på kameran. Så vad jag tror är att man godkänner att vi spelar in datan. Men det kan hända att man glömmer snabbt eller man bryr sig inte så mycket. Men i alla fall, vi har sett den här beteende med alla föraren på alla fordon.
Säger Marco Dotza vid Chalmers, som alltså nyligen har publicerat en vetenskaplig artikel om orsakerna till olyckor med elsparkcyklar, som ju ökar rejält år för år. Förra året så ledde sådana olyckor till 5 dödsfall och 4599 skadade enligt preliminär statistik från Transportstyrelsen, och nästan hälften av de skadade är under 25 år. Vilken typ av skador som det handlar om är ingenting som Marco Dotza har studerat än, men han har forskning på gång kring dödsfall kopplade till bland annat elsparkcykelkörning. En som kan berätta om skadorna på unga är läkaren Torsten Vakterman på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.
Allt från sårskador till frakturer i handleder, underarmar, fotleder till riktigt allvarliga skador som skulle kunna vara skallskador eller allvarliga frakturer på armar och ben. Och ibland kan någon komma in med en skada på bröstkorgen där man skadar revben och ibland lungor.
Det berättar barnläkaren Torsten Vakterman för Juniornyheterna special. Marco Dotza själv har tidigare gjort studier på hur bra olika elsparkcyklar är på att bromsa och även jämfört det med cyklar och elcyklar.
För några år sedan, elsparkcyklarna var mycket lättare, små hjul, inga fjädrar och bromsingssystem var inte så bra. Nu har de utvecklats, de blev tyngre och större, bättre bromssystem och så vidare. Så vi körde en studie där vi jämförde olika typer av elsparkcyklar med också cyklar och elcyklar. Och poängen var att visa vad jag sa förut, att en elsparkcykel är ingen cykel. Och det skiljer sig mellan olika elsparkcyklar hur man kan bromsa och styra. Och i kritiska situationer det är jätteviktigt att man kan styra och bromsa på ett bra sätt. Och det är någonting som man lär sig om man har tillräcklig erfarenhet och träning. Så poängen är att även om man vet hur man kör en elsparkcykel, om man får en ny modell som har ett annat bromsingssystem, måste man träna igen. För att det är inte samma bromssträcka som man kan förvänta sig. Och när det blir kritiskt är det viktigt att man vet om det finns tillräcklig plats för att bromsa eller om att styra blir det bästa sättet för att undvika olyckor. Så med andra ord, beroende om man cyklar eller kör olika typer av elsparkcyklar, i samma situation, det kan hända att med några fordon är det mer effektivt att bromsa för att undvika en olycka. Och för andra fordon man måste styra för att det går inte att bromsa tillräckligt snabbt.
Mm. Och apropå det här så hade ju ni några förslag i er senaste artikel nu på hur man ska göra för att undvika de här olyckorna som ni hade sett i er studie. Vad kan du säga? Vad behöver göras?
Jag tror att den viktigaste som vi kan göra är att satsa på utbildning och teknologi. Som jag har sagt förut, det är jätteviktigt att man tränar. Man förstår hur fordon beter sig. Och sen är det teknologi som kanske kan hjälpa till att träna personer. Jag tror att det är också jätteviktigt för föräldrar. Jag vet inte om du eller din son har aldrig provat en elsparkcykel. Men jag tror att du ska göra det först så att du kan lära din son hur det känns och kanske ge lite råd. Precis som jag är säker att du lärde din son hur han skulle cykla.
Mm. Och i artikeln så skriver ni också att man skulle kunna tänka sig någon sorts teknologi på de här elsparkcyklarna som antingen visuellt ser eller känner av. Om man har båda händerna på styret, just för att det är en sån allvarlig risk när man kör med bara en hand.
Precis. Nästan alla konstiga beteende och osäkra beteende som vi hittade går att identifiera med teknologi. Det betyder att fordon själv kan känna om det är någonting fel, som du säger, en hand som är inte på styret, och sen gör någonting. Det kan vara ljud, det kan pipa. De nya elsparkcyklar har en skärm, så det går också att visa någonting på skärmen. Då vi vill inte distrahera föraren, så kanske om någonting som piper blir bättre, men det är en annan fråga. Poängen är att vi har tillräckligt med teknologi redan på elskotrar för att implementera funktioner som kan förhindra osäkra beteende.
Mm. Och verkar det som att tillverkarna eller de som hyr ut de här fordonen är intresserade av de här lösningarna?
Absolut, och de gör det stora framsteg i de senaste åren. Elskotrarna som man hyr ut nu är mycket bättre än vad man kunde hyra för några år sedan. Och säkrare. Men det finns fortfarande möjlighet att förbättra säkerhet på elsparkcyklar.
Men skulle du vilja se någon reglering också från politiskt håll till exempel?
Vad kunde vara en möjlighet är att merlig reglering, det skulle kunna vara möjligt att träna och att prova en elsparkcykel innan man kör i trafiken. Och jag vet inte hur vi kan lösa det, men det är klart att det kan lösas med, jag vet inte, gratis träning för alla som bor i Göteborg. För att problemet just nu är att den första gången som man hyr en elsparkcykel, det kommer att vara mitt i stan med flera hundra personer runt omkring, och man måste börja elsparkcykla i en miljö som är komplicerad och osäker. Det skulle vara möjligt att göra så att innan man kan hyra en elsparkcykel mitt i stan måste man ha tränat lite grann på ett säkert ställe, precis som vi gör med våra barn när de börjar cykla.
Säger Marco Dotza, professor i aktiv säkerhet och trafikantbeteende vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, som vi hörde här i Vetenskapsradion idag om forskning kring olycksrisker med elsparkcyklar. Producent var Lars Broström. Jag heter Björn Gunnér.
Hej, jag heter Majgull Axelsson och den här säsongen är det jag som svarar på dina frågor i Allvarligt talat.
Var tror du att man tar vägen när man dör? Tror du att min mormor vet om att jag finns? Det var min fråga.
Skriv till Allvarligt talat, snabel-a, sverigesradio.se. Allvarligt talat är ett ord alltså. Så hörs vi.
Jag tänkte, vad fan är det här någonstans?
Vid ett tillfälle så hittades en larmottagare i en kastrull.
De larmade och larmade, men ingen kom och hjälpte. Utan personalen lämnade dem i sin egen avföring.
Jag var i chock.
Det handlar om ett kommunalt serviceboende i Göteborg för personer med förvärvad hjärnskada.
Sen kan jag bara beklaga, för det är inte så här vi vill att en verksamhet ska fungera.
Kaliber i appen SR Play.
I P1 Kultur som börjar om en halvtimme hör vi bland annat ett samtal om den amerikanska författaren, filmskaparen och konstnären Miranda July. Det här är Sveriges Radio P1. Nu är klockan 00:30.
Och här är lunchekot. USA och EU i nya tullförhandlingar idag. Strejken på Systembolaget avblåst. Thailand köper Gripenplan från Sverige. Och så har vi vem som flera toppliberaler vill se som ny partiledare. Det är delar av innehållet i sändningen. I studion idag Carina Segura Morberg. Men först gäller det USAs handelskrig. USA höjde i natt svensk tid tullarna på stål och aluminium till 50% och sätter samtidigt större press på de parter som man förhandlar med. Och idag träffades EU och USA för nya tullsamtal i Paris. Med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Och Andreas, vad vet vi om vad som har kommit fram under det här samtalet?
Ja, det var ju EUs handelskommissionär Maroš Šefčovič som träffade sin amerikanska motpart Jamieson Greer i samband med ett OECD-möte i Paris idag. Och Šefčovič, han har ju varit i Washington flera gånger i år bara. Och det här var det första gången som parterna träffades på europeisk mark. Och Šefčovič har lagt ut ett inlägg på plattformen X efter det här mötet där man kan se en bild på de här båda männen. De skakar hand, det är breda leenden. Och Šefčovič skriver att det var ett produktivt och konstruktivt möte och att vi avancerar snabbt i rätt riktning, skriver han. Så det är ju ganska positiva ord, men alltså inget genombrott ännu i förhandlingarna mellan EU och USA. Och får ju också säga att det är en ganska svår miljö att förhandla i, för de här tullarna som Trump annonserar, de dras tillbaka, de höjs, de pausas, och dessutom så pågår det ju också en domstolsprocess mot tullarna i USA också. Så att de här insatserna i form av tullar i de här samtalen, förhandlingarna, de förändras ju hela tiden.
Mm. Men har det kommit några reaktioner från EU på de här tullarna på stål och aluminium?
Det vi har hört från EU-kommissionen, som är den parten som förhandlar för EU-ländernas räkning, det är att det blir svårare att enas i de här förhandlingarna och med den här höjningen av tullarna. Och där har ju också EU hotat med egna tullar. Dels ett första paket tullar som man redan har beslutat om, men som man har pausat mot USA. De har ett exportvärde på 20 miljarder euro. Sen har vi ju ett andra paket som är föreslagits från kommissionen som är mycket större, på 100 miljarder euro i exportvärde. Där man säger då från kommissionens sida att de här kommer införas den 14 juli, men de kan också införas tidigare om det skulle krävas. Så att EU försöker ju också sätta press på USA, samtidigt som det är tydligt att USA försöker sätta press på sina motparter.
Mm. Men vad kan då EU erbjuda USA för att gå Trump till mötes?
Det man har pratat om tidigare, det är ju framförallt att Europa skulle kunna köpa mer LNG, alltså flytande naturgas, från USA. Och det ligger ju också i EUs eget intresse, i och med att man verkligen försöker fasa ut sitt beroende av rysk energi. Och det är också ett beprövat kort, kan man säga, för det var så EU förhandlade ner tullarna under Trumps första presidentperiod. Då lovade man också att man skulle köpa mer LNG från USA, men också sojabönor bland annat. Sen kan man också tänka sig att europeiska länder nu när man ska rusta upp jättemycket, stärka sitt försvar, att man skulle kunna köpa fler amerikanska vapen. Men om det här räcker för att blidka Trump, och om han tycker det är tillräckligt, det är ju fortfarande oklart.
Säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Flera personer har dödats efter en israelisk drönarattack mot ett tält för palestinska flyktingar idag på morgonen. Det skedde nära staden Khan Yunis i Gaza, uppger det Hamas-styrda civilförsvaret. Och nu mer om vardagen för människor som bor i tält i Gaza. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén och Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem, rapporterar.
Mitt på dagen går Sami omkring i Gaza City i hamnen och beskriver det han ser. Tält, tält, överallt tält med internflyktingar.
Everywhere tents, everywhere tents. In the middle of the streets, tents and displaced people. Even the seashore, if you remember, Cecilia, when we used to go there, and the fishing port, full of tents.
Det är tält överallt, på trottoarer, gator, på stranden och i hamnen. Och Sami, som just nu kallar sig lyckligt lottad, som inte bor i tält, han är orolig för vad som ska hända om Israel utfärdar evakueringsorder också för hans kvarter. Vart ska vi ta vägen?
No room. That's why I'm thinking if the Israelis arrived here or ordered the neighborhood I'm living in here, if they ordered me to leave, I'm wondering where to go.
Och det som väntar oss nu är att min bror och hans familj kommer att tvingas fly, säger Sami. Det har utfärdats evakueringsorder där de bor och de har ingenstans att ta vägen. De kommer till oss, det blir trångt, ännu mer ont om mat. Men jag kan naturligtvis inte vägra min brors familj tak över huvudet.
So I expect they would come here to stay with me. But I will receive them. They are the family of my brother. I have to. I cannot say no. More than I cannot say no.
Och medan han går bland tälten nära stranden stöter han ihop med en man som han känner igen. En känd konstnär från Gaza. Men nu går mannen ensam och gråter på gatan när Sami möter honom. Han gråter för att han är hungrig.
I have seen somebody who is well known in Gaza. He's an artist. An old man, by the way. An artist. He was crying in the street, yeah. Crying because he's hungry.
Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Stockholm.
Och hela Studio 1 i eftermiddag kommer idag att handla om situationen i Gaza. Och mer om rapportering om Gazakriget finns i vår app SR Play. Nu svensk politik. Det ska handla om vem som kan komma att ta över efter Johan Persson som partiledare för Liberalerna. Enligt Ekots källor så görs nu försök att få partiveteranen Erik Ullenhag att ta sig an uppdraget.
Den 24 juni under Almedalsveckan ska Liberalerna välja ny partiledare. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har fått överlägset flest nomineringar av de länsförbund som öppet har berättat vem de vill ha. Även skolminister Lotta Edholm har av många liberaler pekats ut som en favorit. Men enligt uppgifter till Ekot har de båda hittills varit ovilliga att ta över efter Johan Persson.
Nu kan Ekot berätta att ledande företrädare i Liberalerna har fört samtal med Erik Ullenhag, som också är nominerad, om partiledarposten. Han har tidigare varit bland annat partisekreterare och statsråd och är idag generalkonsul i New York. Han var också en av kandidaterna till posten som partiledare efter Jan Björklund, en match som Nyamko Sabuni ju vann.
Om han vill skulle han nog kunna samla partiet, bedömer en liberal. Men det skulle enligt en annan liberal vara en stor skräll om han tackar ja. Ekot har sökt Erik Ullenhag men inte fått svar. Även den nytillträdda jämställdhetsministern Nina Larsson, också hon en veteran i Liberalerna, nämns som en möjlig efterträdare till Johan Persson.
Enligt valberedningens ordförande Lars Persson Skandevall ligger tidsplanen fast. Han räknar med att kunna presentera ett förslag till ny partiledare ungefär en vecka innan det är dags för det extra landsmötet.
Reporter Lova Olsson och Karin Runblom. Det blir ingen strejk på Systembolaget, det är efter att facken och arbetsgivarna idag har kommit överens om nya kollektivavtal. Facket Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt säger att det är en framgång att deltidsanställda nu också ska kunna få övertidsersättning.
Det har ju varit en oerhört viktig fråga. Det är många på det här området som är i den situationen och att de nu helt jämställs med de heltidsanställda. Oerhört viktigt och glädjande då. Och såklart bra att det inte blir en konflikt.
Ja, strejken som var varslad på Systembolaget från och med nästa vecka är avblåst. Svensk Handel har enats med Unionen och flera akademikerfack om nya avtal som både gäller anställda i butikerna men också på depåer och på huvudkontoret. Löneökningar, arbetstidsförkortning och övertidsersättning till deltidsanställda är lite av innehållet som ändå summeras till ett totalt avtalsvärde på 6,4% över 2 år i nivå med övriga arbetsmarknaden alltså. Och för att få övertidsersättning för deltidare har facken betalat arbetsgivarna med att de nu kan schemalägga på ett friare sätt. Martin Westfeldt.
Dels har vi fått betala på så sätt att förändringen inte träder i kraft omedelbart utan om ett år. Sen har vi också, likt många andra uppgörelser, fått acceptera att det blir en större flexibilitet för arbetsgivaren hur man förlägger arbetstider i andra avseenden som inte då har med övertidsarbete att göra utan annan arbetstid. Där får arbetsgivaren en större flexibilitet.
Ola Axelsson är förhandlingschef på Svensk Handel.
jätteviktigt att man som företag kan förlägga arbete på de tider som det faktiskt behövs. Det har ett otroligt stort värde för en arbetsgivare.
Reporter Anders Hjelmin. Thailands flygvapen bekräftade idag att de valt Saabs Gripen som sitt framtida stridsflygplan. Affären innebär 12 plan som ska levereras under en 10-årsperiod. Saabs vd Mikael Johansson säger så här idag.
Jag är väldigt glad förstås. Det är ytterligare ett steg och det här är ju någonting som vi har förhandlat med dem under en period som jag har sagt tidigare i andra sammanhang. Så det här är ett väldigt positivt besked, ingen tvekan om det.
Redan i höstas kunde Ekot berätta att det thailändska flygvapnet var intresserade av att köpa Gripen. Och idag på en presskonferens i Bangkok bekräftades det att Thailand vill köpa 12 plan. Ett kontrakt väntas vara påskrivet och klart i augusti. Joakim Wallin från FMV var på plats.
I'm very proud of the comprehensive package of 12 Gripen EF fighters that Sweden has been able to offer Royal Thai Air Force to be produced and delivered in 3 phases.
Förutom själva flygplanen kommer Thailand att involveras i utveckling och underhåll. Och piloter och tekniker ska få utbildning. Saabs vd Mikael Johansson igen.
Men det industrisamarbetet, det är ju alltid saker som är bra för båda parter. Dels så behöver ju Thailand egen förmåga att kunna drifta systemet. Så det är ganska naturligt att man gör teknologiöverföring för att de ska klara det. Och på den indirekta sidan, det som inte är direkt kopplad då till Gripen, så ska ju sådana investeringar vara bra för oss också. Men också hjälpa thailändsk industri att liksom komma vidare när det gäller innovationer eller startups och så vidare. Så det är en win-win vi alltid går in med.
Det pågår också förhandlingar med Colombia om att köpa Gripen. Och enligt Mikael Johansson finns det också intresse från Peru och Filippinerna. Och affären med Thailand kan gynna förhandlingarna, säger Mikael Johansson.
Det är ett intresse som är väldigt stort för Gripen just nu. Att vi nu går vidare och gör en affär med Thailand, även om huskontraktet inte riktigt ännu påskrivet, är otroligt positivt för våra andra kampanjer också.
Reporter Erika Mårtensson. Det kanadensiska investmentbolaget Brookfield vill bygga Europas största AI-center i sörmländska Strängnäs för flera miljarder kronor. Jakob Högfeldt, moderat kommunalråd i Strängnäs, hoppas att satsningen ska ge tusentals nya jobb.
Det är en fantastisk möjlighet. En möjlighet som vi har jobbat för den här typen av etableringar under en längre tid. Men att den skulle få den här typen av proportioner, det är vi ju glada men mycket ödmjuka inför.
På onsdagen aviserade bolaget att man satsar 95 miljarder kronor på det nya AI-centret som blir det första av sitt slag i Europa och kanske den största industrisatsningen någonsin i Sverige. Förhoppningen är att centret ska bli en AI-hub i Europa och öka kontinentens datakapacitet. Kommunen ska nu sälja 350 000 kvadratmeter stor mark till företaget.
Under en 10-15 års period som förverkligandet av detta beräknas ta så är det storleksordningen 3 000 arbetstillfällen och i dem så är det ungefär 1 000 som blir stadigvarande. Vi kommer att ta ett beslut om ett markanvisningsavtal som möjliggör den sista pusselbiten för den fulla utbyggnaden av den här sajten.
Men planerna kommer kräva mycket el och Strängnäs har redan utmaningar med kapaciteten. Enligt kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs, Jakob Högfeldt, ligger ansvaret nu hos nationella aktörer.
Samhällsnyttan är så stor så är vår förväntan hög på att de instanser som har att hantera den frågan löser ut den.
Reporter Alexander Jakobsson. I Pakistan är upprördheten stor efter att ännu en ung kvinnlig influencer mördats. Motivet är inte klart, men en misstänkt gärningsman är gripen. Och nu växer ilskan bland landets kvinnor. Här är vår korrespondent.
Vinden leker med hennes utsläppta hår. Hon ler brett och håller en stor bukett i handen. Hon är klädd i ljus skjorta och ser ut som vilken glad tonåring som helst. Men nu är hon död, skjuten i sitt hem. Mordet på Sanna Yousaf på hennes 17-årsdag delar Pakistan. Medan kvinnor uttrycker sorg och ilska så hörs motsatsen från landets patriarkala krafter. Argument för att kvinnor på sociala medier är på ett visst sätt mer öppna för inviter och deras död därmed nästan kan försvaras. Sanna Josef kom från Chitral på gränsen till Afghanistan. Området är mycket konservativt, men hon bodde i huvudstaden Islamabad där hon läste medicin och gjorde inlägg på sociala medier, restaurangbesök, resor, högtider och reklam. Hon sköts av en man som hon, enligt lokala medier, ska ha avvisat flera gånger. Han kom till hennes hem och sköt henne. Polisen har gripit en 22-åring och också hittat vapnet och Sanna Josefs mobil. Att unga kvinnor mördas i Pakistan är inte ovanligt. För några år sedan mördade exempelvis en bror sin syster och sa att han gjorde det för att värna familjens heder som hon vanärade genom sina inlägg på sociala medier där även hon hade många följare. Härom veckan fastställdes dödsstraffet för en man som halshuggit sin tjej för att hon inte ville gifta sig med honom. Ofta anges heder vara motivet, men bland kvinnor finns en allt större frustration över hur epitetet heder används. Hur kan en man som får nobben använda hederskortet, frågar de sig, och pratar istället i termer om en epidemi av kvinnomord. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
Riksbanken kommer behöva sänka räntan i augusti och BNP kommer att växa mindre i år. Den bedömningen lämnar Danske Bank idag i en ny konjunkturprognos. Heidi Schaumann är analyschef på Danske Bank.
Vi tänker att inflationsbilden har blivit ett steg måttligare, det vill säga att uppåtriskerna har minskat. Och så också det vad vi nu har sett under början av året, det vill säga en svagare konjunktur, större osäkerhet i ekonomin och större osäkerhet bland med hushållen och den sen mera dämpade bostadsmarknaden. Så alla de här sakerna sammantaget leder till en viss justering i helhetsbilden.
Danske Bank skriver ner tillväxten för svensk ekonomi för i år från den tidigare prognosen på 2% till 1,6%. Våren har varit volatil, säger man, vilket fick återhämtningen i ekonomin att stanna av. Först mot andra halvan av året kommer svensk ekonomi att ta fart igen.
På lite längre sikt så är mer optimistiska gällande Sverige än de övriga nordiska länderna.
Inflationen kommer att ligga över Riksbankens mål på 2% i år för att nå målet nästa år enligt prognosen. Men geopolitisk oro kan driva på inflationen.
Det finns ju många olika saker som ännu kan ta en vändning åt ett annat håll som leder till att pristrycket är uppåt och inte neråt.
I det senaste räntebeskedet öppnade Riksbanken dörren för en lättare penningpolitik framöver. Och centralbanken kommer behöva sänka räntan i augusti, menar Danske Bank. Men det blir bara en sänkning i år, ner till 2%, säger Heidi Schaumann.
Så vi har ju ändrat vår prognos idag och tänker att Riksbanken ännu kommer att sänka en gång. Och vi ser det som det mest sannolika, medan vi tidigare då tänkte att Riksbanken redan var klara med sina sänkningar i den här cykeln.
Reporter Filip Ramqvist. Börs och valuta på det. Stockholmsbörsen har gått upp med 0,8%. De stora Europabörserna, Londonbörsen, upp med 0,2% och Frankfurt upp med 0,6%. På valutamarknaden handlas en dollar för 9 kronor och 61 öre och en euro kostar 10 kronor och 93 öre. Just nu pågår förberedelser runt om i landet inför studenten. I Lidköping så springer gymnasiestudenterna ut idag. Selma är en av dem.
Det känns jättesjukt. Det har gått så fort. Tiden har gått jättefort och det har varit jättekul!
Selma och hennes klass har samlats i en trädgård för att fira 3 år av gymnasiestudier nu över. Snart är det dags att springa ut. I samband med utspringet brukar släktingar och vänner hänga presenter runt studenternas halsar. Men förutom gosedjur och blommor är det många som hänger en liten flaska sprit eller bubbel. Polisen i Torsby i Värmland går nu ut och påminner om att det här är olagligt och kan leda till böter eller fängelse. Henrik Gustafsson är lokalpolisområdeschef.
Man ska vara 20 år för att köpa alkohol och inneha alkohol. Så att förser man någon under 20 år så är det ett brott.
Nästa aktivitet på schemat är för många studentflaket. Men här gäller också att ha koll på reglerna. Vissa väljer nämligen att åka i en bil bakom. Och i Växjö varnar polisen för att det kan bli dyrt om trafikreglerna inte följs. Ola Severinsson är kommunpolis.
Stora skolorna i Växjö, när de springer ut så kan vi ju bötfälla en 10 stycken i samband med en sån skola. Och jag kan säga att alla som sitter i bilrutan eller står upp i en taklucka kommer få böter.
I trädgården i Lidköping står Lina och Kalmina med sina vita studentmössor. De ska nu ta första steget ut i vuxenlivet.
Det är spännande. Vi alla är nervösa, rädda, men vi ska springa ut.
Det känns jättebra. Det känns lite overkligt. Man känner sig som 16 fortfarande, men det ska bli kul ändå.
Reporter Ylva Tidevall i samarbete med P4 Skaraborg, Värmland och Kronoberg. Nu ska det handla om striden om konstnären Hilma af Klints verk. Och det senaste är att stiftelsen som äger verken nu granskas av länsstyrelsen. Anna-Karin Ivarsson på Kulturnytt, du finns med i studion. Vad är det som ska granskas här?
Ja, länsstyrelsen undersöker bland annat om avtal och utställningarna av verken, om de är förenliga med stiftelsens stadgar. Och i styrelsen är meningarna minst sagt delade om allt har gått rätt till hittills.
Vad är det som kan ha blivit fel då?
Ja, enligt styrelsens ordförande Erik af Klint, som också är av Klintsläktens huvudman, så är planer på ett försäljningsavtal med en internationell gallerist oförenliga med stadgarnas begränsningar rörande försäljning. Och så handlar det också om försäljningen av digitala versioner av verken, så kallade NFT:er.
Den här förkortningen NFT får du gärna förklara lite närmare här.
Ja, det är Hilma af Klints verk. De går alltså att köpa som non-fungible token, NFT. Och då köper man ett ägarbevis till ett digitalt konstverk med hjälp av samma teknik som används för kryptovalutor. Och det här vill Erik af Klint sätta stopp för och välkomnar länsstyrelsens undersökning.
Nu hoppas jag att Hilmas livsverk ska skyddas mot fortsatt misskötsel.
Erik af Klints farfars faster Hilma af Klint ansåg sig delvis måla på uppdrag av andevärlden.
Det intressanta är att i den här stiftelsen så är andlighet stadgad.
Och stadgarna som skapades av Erik af Klints farfar ger därför styrelsen i uppdrag att hålla konsten tillgänglig för den som söker andlig kunskap och se till att den inte missbrukas.
Så hur ska de här stadgarna tolkas är ju då frågan.
Ja, det finns en styrelsemajoritet som inte håller med Erik af Klint om att stiftelsens affärer är misskötta, och de har anlitat en talesperson. Han heter Varg Gylander och han säger så här.
Ja, styrelsemajoriteten är trygg i att man har gjort rätt saker. Men juridiska prövningar är juridiska prövningar och vi får se vart det här leder.
Och fler prövningar pågår som en process i tingsrätten. Länsstyrelsen skriver till Kulturnytt att utgångspunkten vid deras tillsyn är att stiftarviljan respekteras, att ändamålet och övriga föreskrifter, till exempel begränsningen av vad som får säljas och inte, följs, samt att stiftelselagen följs.
Och vill jag få återkomma till Hilma af Klints efterlämnade konstnärliga arv. Tack så mycket, Anna-Karin Ivarsson från Kulturnytt. Nu dags för Radiosporten med William Grönlund.
Och vi börjar med fotboll och ett svenskt glädjebesked. Fridolina Rolfö har inte drabbats av en fraktur efter att hon fick utgå med en fotskada i Nations League-mötet med Danmark igår kväll. Det bekräftar landslagsläkaren Homan Ebrahimi idag. Stjärnan återvänder nu till sitt klubblag Barcelona för fortsatt hantering i dialog mellan klubben och landslagets medicinska team. Vi fortsätter med fotboll och ett stämningshot.
Den brittiska regeringen hotar förre Chelsea-ägaren Roman Abramovich med stämning. Bakgrunden är att Storbritanniens finansminister Rachel Reeves och utrikesminister David Lammy vill att pengarna från den ryske oligarkens försäljning av Chelsea under 2022 ska oavkortat gå till Ukraina. Något som Abramovich inte håller med om. Han tyckte att de drygt 32,5 miljarder kronorna skulle delas upp och att de även skulle gå till de ryska offren. Nu kan alltså bli en rättslig åtgärd för att lösa konflikten.
Reporter Mattias Andersson. Vi avslutar med backhoppning, för nu agerar det internationella skidförbundet efter dräktskandalen på VM i Trondheim tidigare i år. Nu införs gula och röda kort. vilket innebär att en diskning resulterar i ett gult och en andra diskning ett rött, vilket i sin tur gör att utövaren i sådana fall missar nästkommande världscuphelg.
Producent för Lunchekot idag var Ola Janåker Dunkers. Nu över till SMHI, dags för land- och sjöväder.
God eftermiddag. På SMHI finns jag, Katarina Andersson. En kallfront med regn och skurar rör sig idag öster och norrut över landet och berör imorgon norra Norrland. I övriga landet får vi imorgon sol varvat med moln och mest någon enstaka skur. Mot kvällen i Västra Götaland fler skurar. En gul varning för höga flöden gäller Korpån i Västerbottens län, mellan sjöarna Mevattnet och Storarksjön. Risken för skogsbrand är stor i delar av Östra Götaland, Östra Svealand och på norra Gotland. Risken för gräsbrand är stor till mycket stor i delar av fjällkedjan, idag även i norra Norrlands inland. Prognos till imorgon bitti, hela Götaland. En hel del moln och tidvis regn eller skurar, lokalt möjligen med åska. Främst i de sydöstra landskapen också en del sol. I natt mattas skurarna av och molnigheten minskar, då 10-15 grader. Imorgon 16-20 grader och sol varvat med moln. Under eftermiddagen och kvällen då i de västra landskapen också skurar. Sydlig vind, imorgon sydvästlig, dagtid med friska eller lokalt hårda vindbyar. Hela Svealand, mycket moln och tidvis regn eller skurar. I de östra landskapen möjligen med åska. I natt 8-13 grader, efterhand mest uppehåll och halvklart väder. Imorgon fortsatt en del skurar, främst i Värmland. I övrigt en del sol och 15-20 grader. I norra Dalarna 10-15 grader. Sydlig vind, imorgon sydvästlig. Dagtid med friska eller lokalt hårda vindbyar. Hela södra Norrland, tidvis regn eller skurar. Och mot kvällen kan Gästrikland och Hälsingland kanske få någon kraftigare åskskur. Under natten mattas regn och skurar av söderifrån och över de södra landskapen klarnar det upp något. I natt 8-13 grader, i fjällen ett par grader lägre. Imorgon växlande molnighet och 13-18 grader, i fjällen 10-15. Sydlig eller sydvästlig vind, dagtid med friska vindbyar. Hela norra Norrland, molnigheten ökar söderifrån och en del skurar rör sig åt nordost. I natt mest mulet och mer regn och skurar och då runt 10 grader. Imorgon mattas regn och skurar av söderifrån och det kan bli lite sol. I norra fjällen och i Tornedalen fortsatt någon skur även in på kvällen och här 8-13 grader. I övrigt 13-18 grader. Sydlig vind, imorgon eftermiddag västlig, dagtid med friska till lokalt hårda vindbyar. Och sjöväder, sikten, tidvis regn eller skurar med måttlig eller dålig sikt. På sydöstra Östersjön risk för åska. Utsikter till imorgon kväll, Skagerrak och Kattegat. Omkring sydväst 7-12 meter per sekund. Vänern, syd eller sydväst 3-8. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring syd 4-9. I natt tillfälligt väst. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Syd eller sydost 7-12. I morgon bitti väst eller sydväst 4-9. Och hela Bottniska viken. Omkring syd 8-13 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm och Göteborg 18 grader, Malmö 20, Karlskrona 16, Kalmar 17, Visby 21, Jönköpings flygplats 19, Norrköping 20, Karlstad 14, Gävle 17, Mora 15, Sundsvall och Vilhelmina 11, Östersund 13, Umeå 14, Luleå 10 och Kiruna hade 15 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, minus 2 grader, rapporterade Lattnivara i norra Lappland. Slut från SMHI.
P1, Sveriges Radio.
Och välkomna nu till P1 Kultur idag från Radiohuset i Stockholm med mig, Tella Jonsson. Om en bioaktuell dokumentär från Ryssland i skuggan av anfallskriget mot Ukraina. Vad gör man som lärare på ett vanligt gymnasium i en småstad när man plötsligt blir tillsagd att undervisa sina elever i statens krigspropaganda? Vi ska prata om den otroliga historien som snart börjar visas i Sverige under titeln Mr. Nobody against Putin. Fredrik Wadström är med oss lite senare. Och så ett fenomen i bokform. Den nya, vad ska man säga, amerikanska vänskaps-, sex-, dans- och klimakteriebibeln alla fyra av multikonstnären Miranda July. Det blir strax ett långt kritiksamtal om denna roman som har fått kvinnor att både skilja sig från sina män och starta samtalsgrupper om liv, lust och begär. Ja, författaren, filmskaparen och konstnären Miranda Julys succéroman All Fours slog i fjol ner som en dansande, gruppchattande bomb i kärnfamiljen. Och nu har den kommit i svensk översättning, alla fyra alltså, översatt av Magdalena Sörensen. Så här lät det när Miranda July gästade Desi Lidditch i talkshowen The Daily Show när boken just hade kommit ut i USA.
I am so happy that you're here. I loved your book. And then I got to that point where I only had like 20 pages left and I started to panic that it was almost over. So I saved the rest for Mother's Day.
Oh, perfect.
And I locked myself in the bathroom. Give us the synopsis of the book.
It's really for every woman who's aging and has secret desires and anxieties about those desires and is wondering what's going on with her body and her marriage and just her whole self.
Yeah.
I mean, I don't know what you were doing there in the bathroom. But I wrote it for you.
Ja, den här boken är till dig, kvinna, som gör saker i ditt badrum, vad det nu är du gör där. Alla fyra av Miranda July, som vi hörde prata här, var en av 2024 års mest omtalade böcker i USA. Nominerad till The National Book Award och en bästsäljare i både USA och Storbritannien. Och nu finns den på svenska. Och jag har fått sällskap av våra litteraturkritiker Lina Kalmteg som sitter mitt emot mig här i studion. Hej!
Hej!
Och hej också till Karin Arbsjö som är med från studion i Malmö. Hej Karin!
Hallå, hej!
Jag börjar med dig Karin. Hur stötte du på det här fenomenet alla fyra, denna bok?
Ja, men jag hörde först talas om den förra året av en kompis som började skicka meddelanden till mig. Ganska liksom exalterad. Har du hört om den här boken? Det verkar som att folk, det har startats massa chattgrupper. Nu ska det vara något möte i Köpenhamn för folk som har läst den här. Och liksom, verkligen sådär. Och så frågade jag så här, ja men vad är det för bok? Hur är den? Och då sa hon, nej men jag kommer absolut inte läsa den. För att det visade sig att hon hade en väninna som hade skilt sig från sin man efter att ha läst den här boken. Och så man kan säga att det började med att jag blev varnad för den.
Okej, läs inte den här boken om du vill fortsätta leva i en heterosexuell parrelation.
Ja, men precis.
Du då, Lina, vad var din relation?
Spännande, jag behöver en varning i den här boken. Ja, alltså lite liknande ska jag säga. Jag började höra talas, jag kände till Miranda July väl sen innan. Och började jag höra talas om den här boken förra sommaren var ju, den kom ju precis. Och då var det många som läste den på engelska i Sverige. Så det var ju samtal både här men också att man hörde liksom i amerikanska poddar och sådär samtal om den. Och man blir lite nyfiken när man hör, när de överraskande säger att det är liksom en bok om förklimakteriet som har blivit årets samtalsämne i litterära världen. Då undrar man ju lite vad det är för slags bok. Och sen så kände jag mig väl kanske ganska mycket som målgrupp. Jag tycker att förklimakteriet trendar lite grann runt omkring mig. Och började då, så fort jag själv började läsa den faktiskt direkt också känna så här, jag måste prata med mina vänner om det här. För det är en bok som verkligen ska göra att man vill ha samtal samtal. Så att jag började få ihop till en bokcirkel redan innan jag själv, jag hade kanske läst 25 sidor. Sen gick det där lite ut i sanden, och sen har vi haft lite kontakt om den. Och kanske att jag också tappade lite det, att det kanske inte bara var just förklimakteriet vi skulle träffas och prata om. Det finns ju väldigt mycket mer.
Ja, vi ska strax gå djupare in i den här nya romanen och tematiken, eller just tematikerna som den har. Men du Lina, du har ju faktiskt, du var inne på att du är bekant med Miranda Julys verk sedan tidigare. Du har faktiskt också varit hemma hos henne i Los Angeles för några år sedan. Hur skulle du beskriva henne som konstnär och som person som du träffade?
Ja, precis. Jag träffade henne när hennes första roman, The First Bad Man, kom ut 2015 på svenska. Och strax innan då på engelska. Ska jag också säga, i hennes studio i Echo Park i östra Los Angeles. Och det finns ändå kopplingar till den här boken kring det också. För att det är där hon sen, hon flyttar dit sen när det hänt
absolut,
mycket i hennes eget liv.
Utspelar sig i många nyckelscener i någon sorts garage som är
precis
ett arbetsrum och ett liksom gömställe för den här.
Men man kan ju säga kort vad hon har gjort för den här romanen, så har hon ju blivit något slags, alltså det här är ett nytt genombrott, men hon fick ju ett genombrott med indiefilmen Me and You and Everyone We Know som kom 2005, som också fick en hel del priser. Där spelade hon också själv, hon är även skådespelare i sina filmer. Och det var någon slags så här sökande, drömmande konstnärssjäl som försöker bli tillsammans med en skoförsäljare. Och redan där kan man säga att hon grundlade det som vi också märker i den här romanen, någon slags excentrisk konstighet kan man väl säga. Det har hon också gjort tidigare då i sina konstperformance, men det kommer man att känna igen.
Ja, jag tror vi faktiskt har ett klipp från just den där filmen Me and You and Everyone We Know som visades i Cannes till och med, tror jag, det året 2005. Här har vi ett klipp just där hon springer i kapp den här skoförsäljaren som hon har flirtat med.
So at the end of the next block we'll separate. At Tyrone Street.
Yeah, the Iceland sign is halfway.
Iceland is, it's kind of like that point in a relationship, you know, where you suddenly realize it's not going to last forever. You know, you can see the end in sight.
Yeah, but we're not even there yet. We're still at the good part. We're not even sick of each other yet.
I'm not sick of you at all.
Precis, de två personer som går på gatan och gatskyltarna och avstånden mellan kvarteren och så blir som hållpunkter i en mänsklig relation. De skapar en väldigt speciell stämning. Men romanen Alla fyra då, ska vi dra lite hur den drar igång. Det är en 45-årig konstnär, inte helt olik författaren Miranda July själv. Det är mycket referenser till en debut och ett genombrott för en tid sedan. Och mycket referenser också till så här tjockt, lockigt hår som brukar vara något man pratar om med hennes utseende. Men berättarjaget i boken lever ett familjeliv i Los Angeles med en man och 7-årigt barn. Och hon har fått, ni får fylla i sen här, men hon har fått en oväntad summa pengar i royalty för att hennes text har använts i en whiskyreklam. Och hon bestämmer sig då för att de här pengarna ska jag spendera på mig själv, en egen resa till New York, bort från familjen. Och så ger hon sig iväg. Karin Arbsjö, vad händer sen?
Ja, man kanske ska börja med att bara lägga till också att hon är ju inte lycklig i sin relation med sin man. Hon beskriver det som att de kommer liksom inte riktigt nära varandra. De är i ett slags låst läge. Hon beskriver det som att de är som två diplomater som försöker förgifta varandra. Båda är jättetörstiga. Båda väntar på att den andra ska dricka först. Alltså det, och i det här låsta läget som hon har i sin relation så ingår det liksom att mannen har på ett sätt utmanat henne i att klara av det här, att hon ska köra över hela USA från LA till New York. Han menar att hon är inte en person som klarar av att göra den typen av liksom monoton uppgift. Hon är så explosiv och impulsiv och liksom vill alltid kasta sig över nya, snabba grejer. Sådär.
Just det, hon har tänkt flyga först.
Ja,
en vanlig flight till New York, men hon bestämmer sig för att köra bil. Ja.
Och hon vill bevisa för honom att hon klarar av att göra en sån sak själv, kan man säga. Så hon planerar den här resan väldigt noga. Men sen när hon har kört i sådär en halvtimme så kommer hon på att jag måste nog svänga av, jag måste nog tanka, jag måste nog käka lunch, och sen så hamnar hon liksom på motsatt riktning på motorvägen, så hon börjar liksom åka tillbaka Och då tänker hon, jag får nog ta in på ett motell här. Jag måste nog vila. På det här motellet som ligger typ en halvtimme hem, från hennes hem i den lilla staden Monrovia, blir det sen så att hon stannar kvar hela den här tiden när hon skulle ha varit på den här resan i New York. Men hon måste upprätthålla, hon måste låtsas att hon är i New York för sin man och sitt barn.
Ja, det är en utflippning som, tänker jag, sker nästan direkt när hon börjar liksom